Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson.
Hej och välkomna till CSR-podden där vi sysslar med att få en bredare och djupare bild av vad CSR är för någonting. Och som ni vet så gör vi det genom att bjuda in människor som vi tycker är intressanta, och de kan vara allt möjligt. De kan vara experter och inspiratörer och debattörer eller människor som på olika sätt jobbar med de här frågorna.
Och idag har vi haft Kaj Török här som är nytillträdd, 6 månader tillbaka, hållbarhetschef och informationschef på Max Hamburgare.
Det låter mycket mäktigare med de engelska titlarna.
Han heter Chief Sustainability Officer och Chief Reputation Officer.
Reputation Officer, det är lite kul det där. Ryktet, ja.
Ja, ryktet eller relationen faktiskt.
Kul samtal, hoppas ni tycker om det också. Vill ni kommentera något så gör ni det bäst på vår Facebook-sida, och gå gärna in där och gilla oss och sprid oss till andra så vi får fler lyssnare. Hej och välkommen. Och välkommen hit, Kaj.
Tack.
Trevligt att ha dig här. Du, vi börjar direkt. När jag sökte på Török, för att man måste ju göra lite bakgrundskoll och sådär, då insåg man ju snabbt att Török, det är ju ett ungerskt namn.
Det stämmer bra.
Ungerska på turk, tror jag.
Ja.
Ungerska ordet. Och då hittar man ju en väldig massa framgångsrika törökar.
Pluraformen.
Ja, då undrar man ju, är det för att det namnet är jättevanligt, eller är det för att ni törkar är så otroligt bra?
Ja, det är det sista.
Det är det sistnämnda. Det är
för förutom att i Ungern så är det ungefär lika vanligt som Lindqvist och sånt där. Men så att det är faktiskt väldigt vanligt där borta.
Men då undrar man ju också så här, vilka framgångsrika törks är du släkt med? Jag kan testa några alternativ innan du svarar så här. Agnes Törk har vi ju, hon är svensk konstnär, gravör, har gjort Jenny Lind på 50-lappen.
Det är min brorsdotter.
Nej, men det är det. Vad roligt. Hon har ju också gjort Gustav Vasa och Vagn på Selma-lappen.
Hon är fantastisk.
Det är släkt, okej. Okay. Sen har vi en Mikael Török som är svensk fotograf som har bland annat filmat Robinson.
Och han och jag känner inte varann djupare, men vi är faktiskt kompisar.
Men
lite
inte släkt,
men vi är inte släkt, men däremot kompisar. Är vi båda från Västerås. Så mina syskon Klara och Paul, de känner honom.
Okej, okay, så han kan nästan räknas in i gänget.
Lite.
Och sen så har vi en Ferenc Török som är ungersk filmregissör och manusförfattare.
Ja, ingen koll på honom.
Han är inte släkt, vad du vet. Kan vara en sysslingskusin eller sånt där.
Ja, vi är alla släkt någonstans.
Var du någon annan framstående Török som du skulle lägga till listan? Så att vi får en mer komplett lista.
Ja, jag tänker på mina söner.
Du tycker att de är framgångsrika?
Ja, jag tycker att de är fantastiska, och min fru. Hon är grym faktiskt.
Okej, okay, så det är familjen som är de framgångsrika törökarna?
För mig, är det så?
Du är nästan på väg att svara på min nästa fråga. För vad är det du gör när du inte jobbar?
Just nu så håller jag på med segelbåten mycket. Mm. Så där håller vi på att se till att den kommer i ordning. Vi har alltid gillat att segla, jag och min fru, i alla år. Men sen förra året så köpte vi en ny segelbåt och den var i fint skick, och då vill vi hålla den i fint skick. Och så har vi börjat, tro det eller ej, tävlingsseglat ibland. Och jag har aldrig tänkt att jag ska tävlingssegla. Jag tävlingsseglade en gång när jag var 6 år. Kom ganska bra då, 3:a.
Är det för att du inte är en tävlingsmänniska?
Nej, men det är för att segelbåten är ju liksom, det är ju semester, slappna av, badar, goda middagar, vänner, längst ut i skärgården, gärna horisont och två håll, tre håll. Ja, det är det som är segelbåten. Sen så Per som sålde segelbåten till oss var tävlingsseglare och tyckte att vi skulle prova på. Och då tycker vi att ja, men, om vi provar på tävlingsseglar så lär vi oss säkert segla bättre.
Och är det du och din fru som tävlingsseglar?
Ja, faktiskt.
Ni två liksom, ja, som team.
Och nu börjar vi få med oss några kompisar som har likadan båt också. Okay. Så att det är jätteskoj. Så att det blir ju en social
hur
sak.
Är det för relationen? Liksom, älskling, dra ut hamp, nej! Ja. Är det den känslan? Eller klickar ni som team?
En gång så gick vi på grund ganska rejält. ute vid Huvudskär. Nej, ja, vid Huvudskär. Och våra vänner som vi skulle träffa där, de stod liksom på stranden och kollade på då. Och jag kollade på den här lilla GPSen som är lite navigatorn som hade lite eftersläpning och såg inte grundet. Så att vi gick upp på grundet riktigt rejält. Och det är ett sånt här känt grund där borta. Och så det var en sån här, ni vet, som det är i Sällskapsresan, att det är en sån här, nästan en sån här fiskabonde där som gjorde en sån här jack i bryggan eller någonting, ytterligare en som går på det här grundet. Men han kom ut och hjälpte oss där. Ja, så här gör man när man går på det här grundet. Och så hjälpte han oss av med det. Och så sa han efteråt, men hörni, ni skällde ju inte på varandra. Ni höll ju sams när det här skedde. Så att jag tycker nog att segelbåten är verkligen ett sånt här område där det funkar bra för oss.
Familjeharmoni på sig.
Ja, faktiskt. Så att det kan jag, så här, i eran relation, vad är eran segelbåt? Som när man hittar den där, så att det verkligen
funkar.
Nej, men
Osa och jag, vi har ingen segelbåt.
Nej, vi har ingen segelbåt. Men jag ska faktiskt säga så här, jag är ju en typisk landmänniska och inte en segelbåtsperson. Mm. Och du är den som kommit närmast att få mig att vilja segla.
Ja.
För du har beskrivit att ni, när ni har liksom semester ihop, då ligger ni någonstans och så hoppar alla i vattnet, alla utom frun, och så ligger
hon hoppar.
Och hon hoppar också i vattnet. Och så ligger ni liksom och snorklar i flera timmar. Och plötsligt blev det så här, jaha, är det så man ska göra? För jag har alltid bara sett båten som en så här begränsad yta.
Ja.
Och plötsligt så här, nej, de är ju ute i vattnet.
Ja.
Så,
ja,
men alltså ni det, gör fortfarande så?
Ja, du insåg inte att segelbåtar var i vatten?
Jo, men jag har liksom inte sett att man skulle ligga i timmar och snorkla sådär. Ja, och då såg jag liksom hela fans familj som badankor som låg där och kluckade.
Ja,
liksom.
Men då, jag menar, vi har tur, vi är inte jättefrusna, men sen kör vi ju ibland med våtdräkt och sådär, beroende på vad det är för temperatur och sådär. Så att det är ju inte alltid vi ligger i timmar, men vi, nästan alla dagar oavsett väder så är vi ju och badar, kort eller långt. Men nej, jag tycker det är fantastiskt.
Men hörni, välkomna till seglingspodden.
Nej, vi ska nu binda in det här, för det är faktiskt nästa fråga. Så frågar jag också, marinbiolog är du ju.
Ja.
Och det förklarar lite den här kopplingen till vattnet. Och du sålade om och läste kommunikation på Bergs och sen affärskunskap på IHM.
Ja.
Och den här banan är ju inte helt självklar, liksom den där hoppen däremellan. Hur blev det så? Varför blev det så för dig?
Ja, men när jag var 16 så tänkte jag så här att ska jag överhuvudtaget ta mig igenom plugget och att det ska bli någonting av mig, så får jag väl bestämma mig för något. Ska jag bli författare, det tyckte jag var häftigt, eller ska jag bli arkitekt, eller ska jag hålla på med det där med djur och sånt där, för det verkar sätta sig automatiskt för mig med naturen. Så då bara bestämde jag mig, ja, men jag ska forska i marinbiologi, det tror jag är rätt grej. Och sen när jag var 32 så bara, nej men vänta nu. Det där var min pojkdröm. Nu har jag gjort det här. Nu vill jag kliva vidare till någonting annat. Jag stod i kylrum på somrarna och framför Excelblad på vintrarna som marinbiolog. Och jag tänkte, ja, men det var inte riktigt det jag längtade efter. Kommunikation drog mig väldigt mycket, alltså som min personlighetstyp. Men också så visste jag ju om att vetenskapen är ju på plats. Vi vet om så otroligt många av våra hållbarhetsutmaningar. Nu gäller det ju att andra ska få reda på det. Visst kan man fortsätta och borra i de områdena, men hur ska världen funka? Så att utifrån det så kände jag att jag hade ett nytt och starkare syfte.
Och Bergs och IHM blev då logiska utvecklingsvägen. Så
att säga. Ja, precis. Så att jag, lite grovt kan man säga att sen dess så sista 20 åren så har jag tänkt, jag jobbar brett med hållbarhet men smalt med kommunikation. Så eller rättare sagt smalt med hållbarhet och brett med kommunikation.
Kanske ja, det där
blir helt förvirrat. Ja,
ja, precis. Men, egentligen där områdena hållbarhet och kommunikation möts.
Ah, det är det
de områdena. Ja. Så kan man säga. Och det har varit min lilla nisch.
Mm. Du, om man tittar lite på vad du har gjort, så du har jobbat på Naturliga Steget under en lång tid. Du var med och grundade kommunikationsbyrån Futerra.
Ja.
Och nu på Max Hamburgare, som du faktiskt jobbade med och lärde känna redan under din tid på Steget.
Ja.
Och så att du egentligen, enligt din CV, så har du ju varit rådgivare sedan 2006, alltså i 11 år.
Mm, ja, lite till och med.
Lite till.
Ja.
Hur känns det att byta sida?
Jättespännande tycker jag. Mm. Och det är så här att jag har ju ofta stått på scenen och förhoppningsvis inte varit så tydlig med att jag sitter inne med sanningen, för det gör jag verkligen inte, men i varje fall haft teorier om hur saker och ting ska gå till och velat dela med mig av mina lärdomar. Och när jag har hållit på med det i väldigt massa år, så känner jag ju att ja, men då vill jag ju prova på att omsätta det i ett företag. Jag har ändå alltid gillat långa relationer. Och när jag då jobbar med Max i 10 år eller mer, så när den här möjligheten kom då, när jag hade jobbat 7 år på Futerra och jag började tänka hur ska jag ta nästa steg? Och det hade ju kunnat varit inom Futerra också. Men så dök det här upp, och då kände jag att det här är så otroligt spännande. Kan vi bli ett globalt föredöme inom olika delar? Kan jag vara med och stötta den utvecklingen? Och då när jag sa det till Kristoffer Bergfors på Max, så blev han glad, och så i princip så skräddarsydde de en roll som funkade för mig. Som informations, alltså förtroende och hållbarhet, är det jag har drivit som informations- och hållbarhetschef.
Du var ju då en av dem som tog varumärket Futerra till Sverige. För det är ju en engelsk byrå egentligen. Ja. De har ett koncept som de har kört väldigt länge och är lite framgångsrikt.
Ja.
Vad var det Futerra hade som Sverige behövde i det skedet? Vi är alltså vid 2009 någonstans ungefär.
Ja, den ena saken som vi behövde var att glömma Jante lite grann. Alltså att om man gör någonting bra, då är det väl bra att folk vet om det också. För väldigt många företag har under lång tid sagt, vi ska berätta om vårt hållbarhetsarbete när vi är klara med det. Och då blir uppföljningsfrågan, när blir ni klara med det? Och då är svaret aldrig. Och då är det lite synd att man inte berättar om det. För att medarbetarna kan ju vilja veta att man jobbar med det här, eller intressenter av olika typ behöver ha reda på det för att kunna driva utvecklingsarbetet ännu längre, eller bara för att kunna göra kunderna gladare över att man faktiskt har gjort någonting inom hållbarhet. Så det finns massor av olika fördelar. Men så det är ena området, bara jantedelen. Och här känner vi ju att den anglosaxiska kulturen med Futerra, där är man mycket tidigare på att kommunicera. Kanske ibland för tidigt i svensk perspektiv. Vi har en idé om att vi kanske ska göra någonting, så därför berättar vi just nu att vi är superbra. Medan i Sverige kanske kan vara lite mer, nej men vi har gjort det här i 20 år nu, men vi är inte klara, så vi ska inte säga något.
Mm.
Så den där, vi ville flytta den balansen. Men sen också en av de väldigt viktiga delarna var att flytta det från att sluta tänka så mycket på allting som är kvar att göra. Alltså, ja, nu blir vi lite mindre dåliga. Till att, jäklar, vi tillför det här till samhället. Så sluta hålla på och sträva efter mindre minus till att börja öka plusset.
Mm.
Och den, det är ju en diskurs, eller en samhällsdiskussion som vi behöver ta oss in i, och som jag är så glad att den håller på att förändras i världen nu. Så ett passivhus på ett vis är den gamla berättelsen. Vi är nästan nere vid noll. Men när jag hör ordet passivhus så tänker jag att om jag sitter i det, så kommer jag så här sappa med fjärrkontrollen. Jag kommer bara luta mig bakåt och inte orka med någonting. Men i ett plushus som ger mer el tillbaka till nätet än vad det får, shit, där kommer jag göra så här chin-ups hela tiden och vara igång, va? Så att de där små psykologiska skillnaderna är väldigt mycket värda.
Men svarar du på frågan egentligen? Var det därför som Futerra behövdes i Sverige i den tiden?
Ja, det tyckte jag.
Jag tyckte
han svarade.
Jag
bara undrar.
och möjligt, ja, så de två anledningarna. Så de två anledningarna och möjligtvis en tredje, och det är att det största för Terra kan göra är om vi hjälper till att utmana kommunikationsbranschen till att förändra sig. Mm. Och Jonathan Porritt i Storbritannien, han är ungefär som Johan Rockström och Carl-Henrik Robert tillsammans. Och han har sagt, we have been talking to marketers for 20 years and they simply just don't get it. Och på något vis har det varit mycket så med kommunikatörer och reklambyråer och annat i Sverige. Att de har liksom inte fattat hur de ska hantera det här området. Vi har sett mycket greenwash eller annat i det hela. Så, och här måste jag säga, här tycker jag faktiskt att vi har varit med och skapat en skillnad. Idag är det väldigt många av de stora kommunikationsbyråerna som har en hållbarhetsavdelning, en CSR-grupp eller annat, och det är självklart nu. Och jag tror att, eller jag är säker på att vi har drivit på den förändringen eftersom vi har snott kunder utav dem. Och då ser de bara att de behöver uppgradera sitt erbjudande. Och då, det tycker jag är bra.
De har blivit mer motiverade.
Ja.
Men, och nu ska jag ställa den frågan så får ni båda två nästan svara på den frågan. För då är det så här, men vad är skillnaden mellan hållbarhetskommunikation och annan kommunikation? Är inte det egentligen samma sak med ett annat innehåll? En bra kommunikatör ska ju egentligen inte kunna innehållet utan snabbt lära sig om innehållet och förstå hur man ska förpacka kommunikationen.
Ja, men så frågan är hur man då snabbt lär sig hållbarhetsområdet.
Ja, men rent teoretiskt, jag menar, du har ju kommunikatörer som kommunicerar kring komplexa system, vi får på en pensionsinformation. Jag tror inte att det finns ju inga pensionskommunikatörer på en byrå överhuvudtaget.
Men det vore ganska trevligt om det fanns det.
Men
tror
det
jag
skulle ju bli väldigt svårt. Liksom, med fack. Måste man ha fackkunskap för att bli duktig hållbarhetskommunikatör?
Jag tror att om du är duktig kommunikatör så kommer du klara av massa utmaningar. Men om du är duktig kommunikatör som dessutom kan frågan, så har du en fördel.
Blir det bättre då verkligen? Kan det inte bli cirklar? Liksom?
Ja, man kan bli hemmablind också. Så det är en risk med det hela. Men det finns olika saker som skiljer det här området från andra. Men en av dem är ju att hållbarhet handlar ju ändå om att bidra till en positiv samhällsutveckling. Och den första frågan som väldigt många kommer att ställa sig när de hör ett företag som ska prata om att vi vill göra världen godare eller någonting sånt är ju, aha, säkert, ni vill ju bara tjäna pengar, det är ju ert syfte. Det har jag hört, att the business of business is business. Mm. Så visa för mig att det är annorlunda nu, jag vill kunna tro på det här.
Så behövs en högre trovärdighet när man ska ut och kommunicera.
Det behövs en högre trovärdighet, och den här kommunikationen får inte göras cynisk. Så kom ihåg en kommunikationsbyrå som jag var i kontakt med ett tag under 00-talet. De pratade mycket om autenticitet. Och det viktiga var den upplevda autenticiteten, inte vad som var verkligheten.
Mm. Och då menar du att där finns det ett glapp och ett problem, för upplevelsen och den verkliga måste faktiskt ligga närmare varandra här.
Precis, och det är så är det så att du inte är autentisk i ditt hållbarhetsarbete, så får du det svårt att funka i längden. Inte minst för att medarbetarna internt kan ju lätt bli cyniska.
Aha. Walk and talk måste lira.
Walk and talk måste lira på det här området ännu mer än tidigare. Ja. Och egentligen så handlar ju det också om att så behöver ju allt mer kommunikation funka. I och med att vi har digitaliseringen av samhället, allting ökad granskas. Transparens och allting. Så måste ju de andra kommunikatörerna också komma dit. Även om man bara är marknadskommunikatör för ett schampo, så behöver man ändå röra sig.
Säger man
hållet.
Att det är ett bra schampo, så ska det vara ett bra schampo. Men nu måste jag, Torbjörn, nu ska du få en speciell, nu ska vi intervjua dig, Torbjörn.
Nej,
jag tycker vi struntar i
det. Okej, men gör det.
Nej,
det finns ytterligare en poäng, och det är så här, att hållbarhetskommunikation handlar väldigt ofta om mening. Hur gör jag någonting meningsfullt? Så en del av dem som har kommit för att jobba med Förterra har sagt så här, jag orkar inte göra reklam för ett schampo till. Så därmed så rör man sig också i ett annat område. Mm. Inte bara den här nyttan av det här schampot, utan vad är det som överhuvudtaget är värt att göra här i livet? Så det är också en skillnad i vinkeln.
Mm. Sen tror jag också så här att behovet av hållbarhetskommunikation var fanns separat på alltså tidigare mer än vad det gör nu. Idag har det blivit väldigt mycket mer integrerat.
Ja.
Det fanns ett behov av att få upp ögonen för vad det här betydde och vad det här skulle kunna bli för någonting, både risker och fördelar med det.
Ja.
Men jag menar, det är inte så många år sedan jag satt med en marknadschef för ett stort företag som sa att jo, jag förstår vikten av det här, men det får inte störa den vanliga reklamen.
Ja.
Och då har man, det är ju det vi har brottats med, liksom, ja. Att man har inte förstått att det här är en del, i högsta grad en del av den vanliga kommunikationen och vanliga reklamen.
Mm.
Det är en del av varumärket, det måste in där. Och jag tror att ju större förståelsen blir för det, desto mindre finns behovet av speciell hållbarhetskommunikation.
Specialbyråer som
har. Ja, det håller jag med om. Och då är det bara frågan, hur får jag in det så att det kopplar till mitten? Till kärnan i varumärket.
Ja.
Och det som vi ser en stor global rörelse över just nu, det är att allt fler kliver tillbaka och pratar om purpose. Varför finns vi till egentligen? Mm. Och det är ju en av de hållbarhetsfrågor som vi ställde oss på det naturliga steget redan på den tiden. Vad har ni för existensberättigande? Vem skulle sakna er om man plockar bort er på riktigt? Så det där blir en spännande fråga att utforska.
Och då måste vi också börja diskutera the cause of the business is business. Jag menar, det är ju den som måste ifrågasättas också, yeah. i någon grund. Därför att man måste se att vinsten är kopplad till ett ansvar att leverera någonting i ett samhälle.
Yeah.
Och då har vi förenklat affärsmodeller hårt när vi säger att aktiebolag bara gör vinst. Det är att idiotförklara hela företagsbranschen.
Ja.
Som gör otroligt mycket samhällsnytta. Vilket syftet är ju att du ska göra ett samhällsnytta egentligen.
Och det var ju därför som företagen i USA fick en annan lagstiftning. Mm. Där man kunde skilja på att en juridisk person från början bara kunde vara en fysisk person. Till att det helt plötsligt kunde vara ett företag. För man kunde se att ni kan leverera nyttor om ni gör det här. Och då är det bra.
Men då, för Törre hade tre syften. Det var att utmana branschen, inte jantelag, och att vi skulle gå från problem till lösningsfokus eller möjlighetsfokus med kommunikation. Har inte allt det här hänt nu då? Liksom done deal. Nu borde inte specialbyråerna behöva finnas längre. Borde Förtöra lägga ner?
Nej, det borde inte. Och jag menar, det här var ju tre saker vi ville skulle förändras med Förtöra. Det uttalade syftet är att göra hållbar utveckling så lockande att alla blir del av den.
Mm.
Och det behövs fortfarande otroligt mycket.
Men visst har vi en positiv tendens? Alltså, det är mycket har ju hänt tendens, också.
Jättemycket har hänt sedan vi startade för Terra. Sen skulle jag väl säga, är det så här att de flesta människor i Sverige känner att vi kommer att klara av klimatfrågan, och när vi gör det så kommer världen bli bättre än innan vi hade klimatfrågan?
En hållbar värld är ett löfte, inte ett hot.
Nej,
så
känner vi inte, utan många överst på SOM-institutets lista över vad svenska folket oroar sig för, så är klimatfrågan. Så att vi behöver det här mer än någonsin att ändra berättelsen om samhället och om de problem vi har.
Så de kan få finnas kvar. Annars hade det varit en sån succé om du idag hade lämnat för det här och sen sagt, ja, de kan lägga det.
Det hade varit
mycket roligare så. Ja.
Vi ska slugga en till sak om för det här. Sen ska vi lämna för det här, för annars blir hela intervjun om för det här istället.
Men det var trevligt att prata lite om.
För du var ju styrelseordförande, du var seniorrådgivare, du var grundare. Du var utan tvekan en av förgrundsfigurerna, den som ofta fick vara ansiktet för det här.
Ja.
Men varför beslutade du dig för att lägga av och sluta?
Ja, men det är väl den här 7-årsgrejen kanske, att när man har hållit på med någonting i 7 år så börjar man fundera på okej, jag kan mycket av det här nu, hur ska jag fortsätta och utveckla mig? I den fasen så skedde det här på Max, och Kristoffer Bergfors berättade för mig att just nu kommer de här att sluta och vi kommer rekrytera de här, och då sa jag ju det som jag inte hade sagt på 10 år. Jäklar, det där låter spännande. Tänk, för första gången så skulle jag kunna fundera på att vara på insidan. Så att det var både någonting som jag hade känt under längre tid, att det var dags för mig att ändå på något vis förändra banan som hade kunnat vara internt på Förtöra, eller hitta någonting annat. Och då kändes det som man har jobbat med någonting i 10 år och tycker att det är superspännande att få vara med och utveckla det vidare. Så om jag någon gång överhuvudtaget skulle kliva över från rådgivarsidan till företagssidan i mitt yrkesliv, ja men då kanske det här var den allra
då var det
perfekta,
till Maxen, då
ja, perfekta passningen just här och just ja, då. Ja. Så att,
och det är vad du har gjort nu. Du har ju flyttat in i Max filialkontor i Stockholm. För det är ju ja. Så, huvudkontoret ligger i Luleå.
Ja.
Jag har inte riktigt klart för mig vilka som sitter var, men du är på filialkontoret ja. I Stockholm i varje fall.
Ja.
Och din titel är alltså då Chief Reputation Officer och även Chief Sustainability Officer.
Yes.
Du är alltså hållbarhetschef och är det informationschef?
Informationschef säger vi på svenska.
Rykteschefen.
Rykteschef skulle man kunna säga. Ja. Eller relationschef. Mm. Det skulle kunna vara en annan variant.
Och hur ser din tidfördelning? Hur mycket tid lägger du på respektive eller flyter de helt ihop med varandra?
De flyter ihop en hel del. Just nu lägger jag nog mer, ska jag väl säga, på hållbarhetsdelen. Men vi får se hur fördelningen blir i framtiden. Och jag tycker ju de hänger ihop så mycket för mig, de här. Om rykte eller information handlar om trovärdighet. Är vi värda förtroende? Vi har ju också en marknadschef och han tittar mycket hur ser vår relation ut med gästen. Så jag tänker mycket hur ser relationen ut med de andra intressenterna. Mm. Och på det viset så kopplar det också ganska nära hållbarhet som väldigt ofta handlar om de frågorna med.
Och vilken bemanning? Är det bara du själv som jobbar med just de här frågorna som du har på ditt bord eller har du
Nej, personalgrupp? På min lilla avdelning då så är det Marita som är PR-chef. Mm. Marita Wengelin, otroligt duktig. Så att vi sitter där och sen har vi en marknadsavdelning där man är 12-14 personer också. Men sen så hållbarhetsarbetet är ju utspritt i organisationen. Så att fastighetschefen har ju hand om de kopplade till restaurangerna, driftschefen, personalchef, ni vet, administrationschef och så vidare. Vi har ju många olika områden. Så idag har vi ju ett hållbarhetsråd där vi pratar om de här sakerna, för att inte tala om ledningsgruppen där vi tar upp de här.
Mm. Du sitter ju också i ledningsgruppen. Ja. Är det viktigt att göra det?
Vi pratade om det, jag och Kristoffer, innan jag började. Och jag sa att personligen för mig är det inte viktigt. Men beroende på vilken förändring som vi vill driva framöver. För att ibland kan det finnas fördelar med att man får lite mer tid till att jobba än om man har ledningsansvar. Så att man kunde vara en sorts strategisk projektledare istället. Men jag tycker att hållbarhetsfrågorna måste ändå vara kopplade till ledningsgruppen, annars så får du inte någon ordentlig utväxling på dem. Sen är det bara frågan hur kopplar man dem till ledning och ägare.
För du kan ju ändå ha ledningens öga också, och så att säga ha täta möten och sådär. Men att sitta i ledningsgruppen är ju ändå, som du själv säger, ett mer operativt arbete ur den synvinkeln också.
Ja, men jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra.
Mm. Så vilka sitter med i hållbarhetsrådet då? Vad gör ni där till skillnad från ledningsgruppen? Mm.
Så ledningsgruppen, vi träffas ju varje månad och där är vi 10 personer. Alla 11 personer är vi. Alla de sitter också med i hållbarhetsrådet.
Okej, okay, så det är samma grupp egentligen?
Nej, sen har vi ytterligare några experter. Vi har chefskock med oss, vi har någon som är duktig på supply chain, vi har PR-chef, vi har breddat lite grann. Och den här gruppen har vi för att kunna ge ett helt fokus åt hållbarhet en stund. Våga tänka lite utanför boxen. Våga ta upp det som liksom inte hinns med i de här lite mer exekutiva mötena i ledningsgruppen.
Så att, hur ofta träffas hållbarhetsrådet?
En gång i kvartalet. Så att det är
inte en grupp som du har initierat eller en grupp som fanns innan?
En grupp som Kristoffer Bergfors har initierat. Mm. Och det var ju en sak som man beslutade sig för då med min fantastiska företrädare Per Larssons när han slutade. Mm. Så tänkte man, ja, men okej, nu ska vi inte ha en ny hållbarhetschef. Vi ska verkligen tänka på hur det här integreras i organisationen nu, så man hittar olika sätt att integrera det på, och sen 1,5 år senare så hittade man ändå en brygga till mig då, som också gick in i informationschefsrollen.
Och Kristoffer Bergfors är vice vd.
Ja.
Och Rickard Bergfors är vd. Och båda de är barn till Kurt Bergfors som startade Max Hamburger. Det är otroligt underhållande att Rickard faktiskt heter Max också i tilläggsnamn. Det är verkligen inte viktigt att veta. Visste du det?
Jag hade faktiskt ingen koll över
det. Han heter faktiskt Max Richard Melker. Bara
ja, ja, men det har jag nog sett någon gång. Men,
ja,
men
du skulle lära dig lite.
Kan Max, du ta upp på ledningsgruppen?
Ja, tack, det är bra. Ska jag ta upp det? Men Max var ju också ett smeknamn på Kurt en gång i tiden.
Jaha,
och därav namnet Max Hamburgerrestauranger.
Jag förstår, för jag började kolla om det var ett familjenamn. Så alla barn heter det, men det gjorde de inte. Det var ju jättetråkigt. Men har de
eller verkligen... hade du kunnat heta Melker Hamburgare då? Alltså, kanske.
Ja, det kunde det heta. Det skulle vara bra, för jag har en son som heter det. Men, ja. Ja, men det finns Melker Korv å andra sidan, så att det är,
ja, det är just det.
En sorts farlig korv.
Där du stöpte.
Ja, det var det föll på. Men har man verkligen internt förstått hållbarhetsfrågan i ledningsgruppen? De här vd, vice vd, de avgörande positionerna. Har de förstått, upplever du att de har förstått hållbarhetsfrågan?
Ja.
Helt och hållet. När fattade de och hur fattade de? Hur gick det till när de fattade?
Men hur fattar man det? Har du förstått allt inom hållbarhet? Jag har inte gjort det.
Smash tillbaka.
Men de har fattat grejen.
Ja,
de har
exakt.
Fattat att dels så handlar Max mycket om hållbarhet. Och att det är en del av de centrala komponenterna i affärsmodellen. Affärsmodellen handlar om smak. Det handlar om att vara en problemlösare. Det handlar om att ta ansvar för hållbar utveckling. Så den är alla överens om. Syftet med Max är att göra världen lite godare. Godare handlar om smaken mycket. Men det handlar också om hur vi kan tillföra någonting till samhällsutvecklingen. Så på det viset är det liksom...
Ja, för det
är inget snack om det. Sen är frågan, vet alla medarbetarna hur klimatkompensation går till? Nej, det har de flesta ingen koll på. Utan man kan fortfarande gå ut på en Max-restaurang och fråga någon som står där och kanske är nyanställd. Du, det här med träden. Jag kan läsa att ni har planterat 1,4 miljoner träd. Varför gör ni det? Eller vad är det för någonting? Och då kanske man blir bemött av svaret. Ja, jag tror att det är 1 krona per träd. Mm. Vilket det ju inte är, utan det motsvarar klimatutsläppen. Mm. Men nej, så det finns ju alltid hela tiden massor av saker vi kan göra för att höja kompetensen i det hela. Men grundmässigt är vi hemma.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men jag ska formulera om min fråga då. För egentligen så ser jag att just i en ledningsgrupp så kan man ha en känsla om ledningsgruppen har förstått poängen med att integrera hållbarhet i sin affär. Mm. Om man, har man förstått hållbarhetsfrågan i förhållande till sin egen verksamhet? Mm. Och intrycket från Max är ju att ledningsgruppen har förstått det. Mm. Och den spännande frågan för alla hållbarhetschefer eller miljöintresserade som sitter runt omkring det är att hur fick ledningsgruppen på Max? Varför fattade de? Hur gick det till när de fattade? Mm. Hur var det när myntet föll ner? För någonstans faller myntet. Och du har ju varit med på den resan. Du har ju liksom privilegiet att åkt med lång tid.
Ja, visst har jag varit med lång tid. Och visst har jag kunnat se att man har förstått mer om hur man ska förhålla sig till det här. Men jag måste här ändå kliva tillbaka till Kurt Bergfors. Startar Max 68 tillsammans med Britta. Han hade liksom 7 års folkskola bakom sig. Han hade ett öppet sinne, ett jäkla driv för att lyckas. Men han hade också den här känslan från Gällivare med sig att man var och en ska göra rätt för sig. Det ska man göra. Och redan något av de här första åren så hade han att välja med, ska jag ha nya vinterdäck till bilen? Eller ska jag se till att jag hittar ett bättre sätt att ta hand om de här kartongerna så man kan återanvända dem? Och då valde han kartongerna. Så på det viset har det liksom funnits med det här stråket hela tiden. Men visst var det en acceleration i hållbarhetsarbetet som var när de kom till Max 2006. Och det handlade ju mycket om att Kurt och Kristoffer och Rickard hade tittat på En obekväm sanning, Al Gores film, en mängd med gånger och sett att den här klimatfrågan, den är stor, den är viktig och förmodligen är Max en del av problemet. Och med känslan av att man vill göra rätt för sig så blir ju slutsatsen den som är en del av problemet måste också vara en del av lösningen. Och det var så kontakten inleddes. Så att på det naturliga steget så får vi också ofta den här, fick vi ofta den här, vad ska vi göra inom hållbarhet? Mm. Men för Max var det ganska tydligt, vad kan vi göra just inom klimatfrågan? Och det var så vi drev det vidare därifrån. Sen hade ju Max då, när vi liksom ändå hade haft den kontakten, då hade ju de redan börjat jobba med att anställa människor lite längre från arbetsmarknaden, med personer med funktionsnedsättningar. Och idag har ju 150 samhallare klivit över och blivit maxare. Mm. Så det är alltid svårt att säga när trillar poletten ner. Jag tycker väl att den trillar ner lite grann hela tiden. Och en av dem, det handlar ju om att man letar sig fram mot den här nya affärsmodellen i den nya världen som vi inte har sett än. Så när vi satte klimatmärkningen på menyn 2008 som första restaurang i världen, ja, då var ju det verkligen ett sätt att driva på. Och då fick vi en 15% ökade valet av klimatsnåla produkter. Och det var ju bra. Men det vi gjorde 2016, det var ju att istället lansera 5 stycken gröna burgare. Och det har ju resulterat i en 400% ökning under ett år av gröna burgare.
Nu måste du sluta prata, annars kommer alla våra frågor här.
Ja, men precis.
Ja, nej, nu har ju...
Precis. Ja, men tack så mycket, Kaj. Det var roligt att du var här.
Men det är det är. Så utifrån det handlar ju om att leta sig framåt i det här hela tiden.
Prova olika saker att göra.
Och det var också det som jag... Det är ingen på Max idag som känner till Max verksamhet som inte förstår att hållbarhet kan vara helt affärskritiskt.
Och som vi sa då, nu är du hållbarhetschef. Det känns som att du har verkligen klivit in i företaget. Du är en representant för Max Hamburgare när du sitter här. Du pratar i de termerna. Så det sitter bra i alla fall.
Ja.
Men man tänker att du under väldigt många år har varit på andra sidan bordet och du har gett råd till andra hållbarhetschefer.
Ja.
Om du nu tänker tillbaka, vilka är de viktigaste eller bästa råden som du har med dig fortsatt? Håller de fortfarande?
Till Max eller till andra?
Ja, nej, till dig själv.
Till dig själv.
Din eget cirkulära tänkande.
Mm-hmm. Om jag hade gett de råden som jag gett till de andra organisationer jag varit rådgivare till, om jag skulle ge dem till mig själv.
Håller de nu fortfarande när du sitter på andra sidan?
Ja, jag har ju förhoppningsvis utvecklat mina råd med tiden. Mm. Och visst har kopplingarna till ledningen och annat varit där. Men jag tycker väl en av lärdomarna genom åren är ju att verkligen anpassa sig till kulturen i organisationen. Vi har väldigt ofta pratat om att så här ska hållbarhetsarbete gå till i en organisation. Och så har det varit som en sorts skolboksexempel. Man ska alltid koppla det till mål. Max jobbar inte lika mycket med uttalade mål jämfört med andra. Men man har en otroligt stark kultur genom genomförande. Så att det är inte lika viktigt för Max som det hade varit för någon global koncern som jobbar otroligt mycket med balanced scorecards och annat. Att just definiera det mätbara målet. Utan det blir mycket viktigare att säga hur driver det här varumärket framåt, hur driver affären framåt. Så just anpassningen till kulturen, det är en väldigt viktig komponent tycker jag.
Ett klokt råd.
Ja, men som
det brukar jag också göra, tack.
Som jag tycker att det har varit bättre de sista åren.
I mars 2015 så gav du 3 råd. De var följande, det var inte det här.
I vilket sammanhang?
Här är ditt liv.
På Münchenbryggeriet var du på någon större konferens. Mm. Då gav du rådet, var ödmjuk för utmaningarna men stolt över resultatet. gör hållbarhet lockande och i framtiden kan våra konsumtion av varor och tjänster bli en perfekt avspegling av våra värderingar. Oh. Det var dina tre råd som du gav 2015. Så kolla vad smart du var 2015. Vad har hänt nu? Ja, nej. Nej, förlåt. Håller du fortfarande med dig själv?
Ja, absolut.
Bra råd alltså. Ja.
Ja, men jag går igång på dem. Och faktum är att jag går igång väldigt mycket på de sista. Att i framtiden kan sättet du spenderar pengar på vara en perfekt avspegling av dina värderingar. För det är ju så här i det här samhället att vad vi har sett över de sista årtiondena är en globalisering. Vi har sett en minskat inflytande av nationalstaten. Mm. Politikernas makt blir mindre. Och transparensen ökar kring hur våra produkter och tjänster bidrar till att göra världen bättre eller sämre. Så idag är det lättare för konsumenten än någonsin att faktiskt rösta med plånboken. Och det är också viktigare än någonsin.
Så, men är det bra då?
Det är ett komplement.
Är det verkligen bra? För jag går inte igång på den sista. Jag blir så här, åh nej, är det så jag ska leva ut mina värderingar? Det blir som en veckorevyvärld där jag ska konsumera mina värderingar.
Ja, men jag förstår att det kan låta så.
Ja, det är så det låter.
Ja, men det ena är ju att vi ska ha politikerna kvar.
Vi ska inte ta bort
lokalsamhället. Vi ska inte ta bort massor av saker som vi gör redan. Men däremot, jag menar, om du verkligen vill bidra till samhället så vill du göra det på ett sätt som känns. Alltså som du, så att du investerar.
Men borde
och om
inte
du gör det med dina egna mer eller mindre surt förvärvade pengar,
ja, men
då har du ju fortfarande chans att rösta fram det samhälle du vill ha.
Ja, men för det första så tror jag inte man röstar med plånboken utan man röstar med valsedlar, och det kallas demokrati. Och det är en ganska fin sak som vi ska ägna oss åt, så vi ska prata mer om att vi röstar med demokrati. Och borde vi inte snarare uppmuntra människor att vara medborgare och komma tillbaka till att det inte bara, för jag tycker vi minimerar människor när vi bara säger du är bara konsument. Ja. Och i det här nationalstaten är på väg att försvinna. Mm. Det är ju en hotbild. I många av hållbarhetsaspekterna så är ju fundamentan i hållbarhet faktiskt en god stat som uppehåller statliga funktioner. Och sen liksom, kan ju såklart de utföras privat också. Men regelverket kommer nästan alltid från en stat. Det är en stat som sätter baseline. Det här, ni får inte vara sämre än det här, och är ni sämre än det här, då kommer vi. Liksom, det är vi som jagar svansen.
Mm.
Jag är superrädd för att vi ska vara, att rollen som konsument ska vara den stora rollen och inte medborgare eller den ideella engagemanget. Jag vill engagera mig i min vilja och lust, inte med mina pengar. De ska jag köpa saker som är nödvändiga men inte mer för.
Men är det verkligen det du säger, Kai? Att man definieras som människa på sin konsumtion?
Jag älskar demokrati. Jag är otroligt tacksam för alla de som har stått upp och kämpat för demokratin. Som har gett oss den. Kanske ibland dött för den. Så att den är otroligt viktig. Men du har helt rätt, Torbjörn. Det är inte det jag säger. Att vi ska ta bort det på något vis. Men det vi kan se är att en del av de utmaningarna som vi står inför idag, de är globala. Handlar inte om det jag kan göra med röstsedeln inom landet. Klimatfrågan är ju perfekt på det viset, att alla är en del av den. Ingen kan lösa den på egen hand. Du kan inte ens se den direkt. Du kan läsa lite statistik och du kan tolka vädret som att det är en del av det eller inte. Så frågan är, hur gör vi det här? Och ganska ofta ser vi att det politiska modet, det kommer först när företag har visat att det går att göra. Så att ni som är med och skapar en framgång för den typen av företag som tar ansvar, ni hjälper också till att liksom föreslå en ny framtid. Det betyder inte att den kommer att ske. Men så mycket av den utvecklingen idag drivs av näringslivet. Och det kan man gilla eller inte gilla. Jag gillar att ju fler det är som kliver in och försöker bidra bara, oavsett var de kommer ifrån.
Ja, men där är vi väldigt överens. Att ju fler, vi måste göra det här gemensamt.
Ja.
Och jag blir bara rädd för när konsumtionsperspektivet av oss som individer blir för stort. Och jag är rädd för att en framtida generation liksom får sina nyheter som bluppar i telefonen och läser aldrig den där faktarutan. Mm. Och då kommer hela faktarutan bestå av hur fungerar en stat, hur fungerar en kommun, hur fungerar demokrati? Det är ganska abstrakta begrepp.
Ja.
Och när vi allt mer börjar jämföra en skola eller en tillstånd med en sak jag köper, då börjar vi ha ett problem, för då har man missat rollfördelningen.
Mm.
Och en kommun kan aldrig vara en affär. Det kan aldrig, vi köper och säljer inte i en kommun, för det är inte den som betalar mest som ska ha mest. Utan i en kommun så är det lika principer som gäller. Alla har rätt till vissa grundläggningar och den som är rik har inte rätt till allting.
Mm.
Så det finns värderingar som jag är superrädd att vi tappar om vi låter företag bli samhällsdrivande.
Men om jag ska inta den andra rollen då?
Har du gått in i debatt?
Ja, men det är bra. Så är du emot fria marknader?
Och jag menar Absolut inte.
Nej, så då har vi marknader där företag agerar som samhällsaktörer.
Och det måste de göra, det är jag helt för.
Och idag så verkar det ju så att ungefär hälften av världens 100 största ekonomier är företag.
Absolut.
Och den som är stor och stark måste vara snäll.
Absolut.
Ja, Bamse lärt oss. Ja. Spider-Man sa, with great power comes great responsibility.
Fantastiska referenser.
Eller hur?
Ja, Bamse och Spider-Man.
Ja. Så frågan är ju här, om de här kliver in och har makten, varför ska de inte ta det ansvaret?
Men absolut, jag har ingenting, och jag är helt för att vi måste se företag som samhällsaktörer och problemlösare. Vi måste kräva våra affärsmän och kvinnor att de på ett helt annat sätt ser sin roll i samhället och förstår det ansvar de faktiskt har, givet den makt de har och allt sånt. Så det är absolut i harmoni med, men jag tror vi måste ha en motrörelse också, där vi säger att vi värnar det som kallas demokrati och samhällsansvar utifrån någon sorts politiskt eller ideellt sektor. Och vi får inte tappa bort dem heller. Därför att vi tror plötsligt att hela spelet är kommersiellt. Och då tror jag vi har missat jättemycket.
Hörrni,
vi måste våga större frågor.
Hur intressant den här debatten är, så känner jag så här att ni är inte riktigt opponenter i den.
Nej,
så att,
men
det är lite så här, det blir
vi
lite
tycker om sådana här debatter.
Ja, underbart. Vilka av alla Max utmaningar känner du störst ödmjukhet inför?
Ja, det är en bra fråga. Det finns ju på ett vis så enormt många utmaningar. Max ambition är att bli ett hållbart företag, en hållbar värld. Och då är frågan, hur ser en hållbar värld ut? Och det vet vi inte. Så att jag har en ödmjukhet över att vi vet faktiskt inte vägen framåt. Det är väl kanske den stora. Vi vet inte ens hur vi kan skapa det bästa bidraget till samhället. Det är det stora. Sen kan jag säga, vilken är det som just nu engagerar mig mest? Precis just nu så handlar det om hur kan vi ta klimatarbetet ett steg vidare. Det är en av vår tids kanske största ödesfråga. Och den är ju också en sån här perfekt utmaning mot det globala styret utav klotet. Men å andra sidan, hur får vi varenda medarbetare på Max att kliva vidare i sitt liv så att de mår ännu bättre än innan de började på Max? Det är också ett sånt här direkt ansvar vi har. Många olika aspekter.
Tänker du också så här, hur ska jag få hållbarhetsarbetet att bli riktigt attraktivt och lockande inom Max också?
Absolut.
Och hur gör du då?
Ja, och precis som inom, som i världen i övrigt, så har vi olika människor som går igång på olika saker i Max. Så vi har en grupp som jag stöter på mycket, som är liksom på huvudkontoret, som har sökt sig dit en stor del för att Max är duktiga på hållbarhetsarbetet. Och här behöver ju de se, hur fortsätter vi på att bli bättre? Och det är det de vill ha reda på. Och sen kanske det är någon som har börjat på Max för att det var den närmaste arbetsplatsen och de fick tag i ett jobb. Och där handlar det kanske snarare om att vara väldigt konkret. Vad är det för skillnad när du jobbar på Max jämfört med någon annanstans? Vad är det du tillför i ditt jobb? Kan du få syn på det? För kan varje människa inom, varje medarbetare inom Max känna att, ja just det, här är jag med och bidrar. Då är det något stort.
Mm. Du, 21 januari i år så du var inne på det, så lanserade ni en serie vegetariska hamburgare som gick under namnet Green Family.
Just det.
Visst var det det du pratade om?
Det är 2016 och Green-familjen.
Så var det, ja.
Ja.
Och det blev en väldig framgång.
Ja.
Den recenserades till exempel i tidningen Café och man har, de här mattestarna skrev bland annat att om det är så här att vara vegetarian så är det inget att vänta på.
Nej.
Så den fick ju enormt positiv respons.
Mm.
Och om det finns någon uppgift om att max, att ni själva hade förväntat er att ungefär 5% av gästerna skulle testa de här nya produkterna. Men ni fick i snitt 25% av gästerna att testa. Och på vissa restauranger ända upp till 50% om vi har fått rätt på siffrorna.
Mm.
Hur såg man på den här satsningen från insidan? Hur upplevde man? Det fanns ju uppenbarligen en rädsla för att man skulle vara för optimistisk. Mm. Utan man lade det ganska lågt. För 5% känns ju inte sådär jättestor förväntan på en ny satsning.
Ja, det är ju det på ett vis i en bransch som är någorlunda mogen ändå. När man liksom har, det har ändå trummat på över åren. Startat 68 och sådär. Någonting som organisationen hade i minnet var ju satsningen som vi hade mot för vegetarianer och veganer borta 2009 när vi lanserade falafelburgaren.
Som inte gick lika bra.
Som inte gick lika bra. När vi toppade försäljningen av den så var den 2% av försäljningsvolymen.
Mm.
Så på ett vis så kände vi väl att det var en sorts misslyckande. Och till viss del hade vi lagat den burgaren. För vi tänkte att det här smaken kan nog laktovovegetarianer och veganer gå igång på. Men det gjorde de inte riktigt. Vi la ner den och det ledde till något som heter falafelupproret efteråt. Folk ville ha den tillbaka.
Jaha,
så kanske
de
på 2%.
Vis,
ja, men den stökade till också i vår produktion. Den gjorde oss långsammare och annat. Så det fanns andra problem med den. Men vi hade inte glömt bort det här utan vi ville ju satsa igen då. Och här tycker jag Max ofta har varit väldigt spännande för ofta gör vi någonting som heter färre men värre i våran värld. Alltså inte försöka göra alla grejer samtidigt hela tiden. Men de gör vi större, de gör vi modigare, de gör vi konkreta. Och det här var ju en så. Så istället för en falafel så 5 nya produkter samtidigt. Det var den största produktlanseringen vi någonsin har gjort. Och det har då blivit vår mest lönsamma vi någonsin har gjort också. Ja,
för det är något fascinerande över det där. Det gör ju att man undrar lite grann, vad är det i maxkultur som gör att man inte drar de normala slutsatserna från ett misslyckande?
Mm.
Som egentligen borde gjort att man inte hade satsat på den här gröna familjen.
Ja, här måste jag hålla fram familjen väldigt mycket. Och, de är modiga. De är nytänkande. Ja, Kurt har varit det hela tiden men sönerna är likadana och så att det finns en kultur av att våga göra så här och vara ganska snabbfotad också.
Vi testar en produkt, kunderna vill inte ha den, okej, men då lanserar vi en hel familj med samma produkt.
Ja, men långt senare, det är timing.
Ja, det blev några år senare så vi var lite för tidiga ute där och vi har varit lite för tidiga ute tidigare. Tex-Mex höll vi på med långt innan det fanns fredagsmys, höll jag på att säga. Inte riktigt, men i varje fall innan fredagsmys var lika med taco. Så det höll vi på där. Det gick väl halvbra. Så att ibland har vi varit lite före vår tid också. Och så är det väl om man ska prova på. Men det var kul att det här lyckades. Och eftersom jag kommer från systemekologi från början och har suttit med Excelblad och annat så för mig är det ju väldigt spännande att se när hållbarhet lyckas. För då handlar ju inte det lika mycket om Excelbladen och att vi ska ha räknat ut hur det är. Utan i det här fallet, om Max får gröna burgare att smaka minst lika bra som röda burgare, då är det största vi kan göra för klimatfrågan. Och då är det smak. Och vad är smak för en naturvetare? Ja, då börjar det handla om såna här smakkörtlar och sånt och annat. Och det funkar inte så. För vi vet att människor reagerar på smak på, det är en kulturell upplevelse, annars hade vi inte haft surströmming. Så helt plötsligt är hållbarhet inne i den typen utav uppgifter. Och här är ju produktgruppen på Max, chefskocken och alla som är med och provsmakar, Kurt och andra liksom, här, och Kristoffer, här blir ju de helt avgörande för om vi ska kunna ta klimatfrågan ett steg framåt.
Jag har läst att Green Family-produkterna lanserades inte så mycket via reklam, utan det var väldigt mycket PR. Man bjöd in nyckelpersoner för att komma hit och smaka. Man gjorde en liten annonskampanj, men inte liksom signifikant. Och då är min fråga, varför gjorde man så? Och sen så är Snille spekulerar så här, är det så man ska göra när man lanserar en hållbarhetsprodukt? Eller är det här ett exempel på en framtida sätt att faktiskt marknadsföra sig? Att det handlar mer om relationer och mindre om alltså annonser och reklam?
Jag tror att det är lite olika vid olika sammanhang. Och jag menar, reklam använder man ju mycket för att få upp den här top of mind, att man ska ha det i skallen, man ska minnas varumärket, så att just i den stunden när jag känner mig lite hungrig så ska jag associera det med rätt ställe. Och det är en liten bredare approach. Och som vi var inne på tidigare, hur skiljer sig hållbarhetskommunikation från annan kommunikation? Den ena är att man behöver en högre trovärdighet. Och då är ju reklamkanaler har ju ganska låg trovärdighet från början. Så då vill man ju kanske lansera det i kanaler som har högre trovärdighet från ena hållet på det viset. Men det är ju också så att i det samhälle vi är idag så det som folk skriver om oss är ju mycket viktigare än det vi säger om oss själva. Mm. Så på det viset är det viktigt att bygga den här typen av relationer och också testa på det.
Och då säger du ju indirekt att antagligen när det gäller just en satsning som är nischad lite mer och ska bära på hållbarhetsaspekterna i någon form, då är faktiskt just relationsmarknadsföring intressantare att använda för att den bygger en starkare liksom, trovärdighet.
Ganska ofta, och det beror ju också på vad man har för varumärke. Mm. Och skulle jag säga så här, ett varumärke, en utsatt bransch, kanske gruvindustrin som inte är kända för att göra någonting för hållbarhet. Om de börjar driva sitt hållbarhetsarbete i reklamkanaler så kommer ingen
dåligt.
Tro på det.
Det blir jättedåligt.
De får ju börja kommunicera på ett väldigt lugnt och sansat och trovärdigt sätt. Men om du däremot har jobbat med hållbarhet väldigt länge, är känd för det, alla är klara med de associationerna, då kan du dra på ordentligt.
Mm, då kan man
även
reklam.
I reklamkanaler. Mm. Mm. Så att så skulle jag tänka på det. Mm.
I Max var en av de första som pratade om lönsamhet. Det var en av de första, tyckte jag, i branschen som vågade säga så här, vi gör det här för att vi tjänar jättemycket pengar på det. Och det var också, vad om du tittar nu på Max och liksom under den långa perioden som du har umgått med Max hamburgare, vad säger du är den största vinsten av deras hållbarhetssatsning?
Ja, och det, hur räknar man lönsamhet? Det är alltid lite spännande det där. Jag menar, det som jag började med var ju kring klimat och klimatanalys och annat. Och om jag tittar på det arbetet så är den ena förstås hur det har drivit uppmärksamhet och annat och stärkt varumärket. Det är inget konstigt med det. Strategiskt så skulle jag väl säga så här, att för ett familjeägt företag som tänker optimering utav vinsten istället för maximering, så blir det otroligt viktigt att ha koll på hur deras kärnprodukt, som tidigare var hamburgare och kött, hur den klarar av framtiden. Har man en hållbar affärsmodell? Så den var ju central att ge sig på.
Så ska jag säga att vad du säger nu är alltså att den största verkliga ekonomiska vinsten av hållbarhetsinsikterna, det är att man håller på att framtidssäkra sin affär.
Absolut, det är bra, väl uttryckt. Mm. Och det är det ju i varje fall kring nötköttet.
Ja,
så.
Exakt,
sen tycker jag ju det stora arbetet med att anställa människor som står längre från arbetsmarknaden, det är ju också att ändra sin affärsmodell. Så kan vi tillsammans skapa ett team där var och ens styrkor tas tillvara och var och ens svagheter görs irrelevanta genom medarbetarnas styrkor. Det är en typ av synsätt som har tagit sig in för att de här människorna som kanske har funktionsnedsättningar har lärt oss att vi ska ställa frågan, vad är det du kan? Istället för vad är det du inte kan, som de har fått frågan så ofta tidigare. Och när vi fokuserar på vad de kan, då kan de ju massor. Och om det synsättet smyger sig in bland alla medarbetarna, så att alla funderar på, vad är det jag skulle kunna vara bäst på i det här? Hur kan min kugge vara i det här maskineriet eller i den här gruppen? Jag menar, då får vi ju lag som funkar ihop ännu bättre.
Och då blir business caset egentligen effektiv arbetskraft. Folk stannar längre, man får en rätt rekrytering.
Ja.
Bättre kultur som jag antar blir effektivare restauranger och liknande.
Absolut. Mm. Ja. Det finns ju andra delar av affärsmodellen också som handlar om etablering. Så nu öppnar vi ju på Liseberg här alldeles nyligen. Och det är 3 nya restauranger och här har en konkurrent varit inne och drivit i 12 år. Och Liseberg var tydliga med att de föredrog Max för att vi har jobbat mycket med hållbarhet och tagit samhällsansvar.
Så där var en ren affär också?
Det är en väldigt konkret affär. Och är det någonting som den här branschen behöver för att funka så är det bra lägen på restaurangerna. Man vill ha lägen där människor är. Det är svårt att få dem dit annars. För ibland är det så att man vill gå till en restaurang för att man älskar smaken av den och jag älskar det stället. Och ibland är det bara så här, jag har 15 minuter på mig. Ska jag gå till kiosken här och köpa någon chokladkaka? Eller kan jag få i mig något varmt? Ja, men titta, där är ett ställe där jag kan få i mig något varmt. Så ibland är vi bara problemlösare. Och så lägena är avgörande för lönsamheten och det är också någonting som drivs.
Det förstår jag. Och när du och jag brukar prata liksom, i våran värld så pratar man ju väldigt mycket om integrerad hållbarhet.
Ja.
Och samtidigt så pågår en diskussion kring det här med business caset. Och det är många av dem som kanske inte vågar gå in på hållbarhetsarenan som säger så här, men jag måste se business caset för att engagera sig i hållbarhet. Men filosofisk fråga då, när hållbarhet är helt integrerat, då kommer det inte finnas några hållbarhetsbusiness case längre. Är du med på den tanken?
Mm, absolut.
Och visst är det logiskt i så fall att snart kommer ju inte Max kunna sätta fingret på exakt vad det är vi tjänar pengar på hållbarhet, utan det är en sån självklar bit av vårt DNA så att vi tjänar pengar, punkt. Vi har alltid med oss de här aspekterna.
Mm. Jo, absolut. Sen är bara frågan, när är vi där? För att om världen är hållbar, ja, men då är vi ju där. Om världen inte är hållbar så kommer man ju ändå behöva fundera på hur kan vi bidra till en hållbar utveckling.
Så du säger att business case ligger snarare då i när man angriper vissa problem. Då kommer det fortfarande vara ett hållbarhetsbusiness case.
Ja, det beror ju på rubriken på det.
Ja,
så då där kanske det bara blir, det är klart vi gör affärer på det här sättet, vi tänker lite bredare. Så på det viset kanske om jag tänker vad du är ute efter så ja, när våran affär blir riktigt hållbar, då kommer vi aldrig använda ordet hållbarhet igen.
Mm. När Max började med sitt klimatarbete så började man också hjälpa sina kunder att vara lite klimatsmarta. Bland annat genom att man upplyser dem om koldioxidbelastningen per hamburgare, CO2. Gör ni det fortfarande?
Mm, det gör vi, men idag är det inte lika tydligt. Det är inte på de stora menyerna. Man får gå till den här menyn som är lite vid sidan av kassan. Och där står de halterna. Eller så kan man kolla in på webbplatsen. Där finns de också. Fast jag måste säga att det är inte lika lätt att hitta som jag önskar det skulle vara.
Nej.
Så att där kan vi gott jobba med att göra det bättre. Men vi upplyser om det fortfarande. Och jag tror att vi har hjälpt till att upplysa svenskarna om att nötkött är något av en klimatvärsting. Och på det viset så är en del av jobbet gjort. Det vi har gjort är att skifta strategi till att skapa mer gröna burgare istället. För det vi vet är att en veganburgare idag har ungefär en tiondel av klimatpåverkan som en köttburgare. Så byter vi ut den ena mot den andra så får vi en mycket större effekt än om vi bara berättar om att det finns en skillnad i klimatavtrycket.
Men blir det inte lite motsägelsefullt? Liksom? Att ni ska upplysa konsumenten om att det här, alltså nötkött är värstingen i miljöfrågan. Vilken sort vill du ha?
Mm.
Alltså det blir lite kontraproduktivt. Borde ni inte bara slänga ut det och bara köra vegetariskt istället då?
Ja.
Det hade ju varit riktigt radikalt.
Ja, nej, men och jag menar, vi har ju ett mål om att öka andelen icke-rött köttbörjare. Måltider som byggs på icke-rött kött. Så att i slutet av 2015 så var målet att var femte skulle vara baserad på annat än rött kött. Alltså blått kött fisk eller vitt kött kyckling eller grönt kött vego. Sen kort efter lanseringen så hade vi uppnått det, så då hade vi det nya målet en tredjedel. Var tredje börjare ska vara annat än rött kött. Och vi får ju fortsätta med den utvecklingen och se hur långt kan vi gå egentligen?
Men man måste få med sig konsumenterna.
Vi måste få med sig konsumenterna hela tiden. En sak som vi gjorde dock som är stor och kraftfull och tydlig, det är ju att vi har ju klimatkompenserat för de här börjarna. Så för alla de klimatgasutsläpp som kommer från lantbrukarens jord via olika typer av bönder och leverantörer och annat till gästens bord ut på restaurangen. Alla de utsläppen, där planterar vi träd i Afrika. Vi återplanterar regnskogar som en gång har funnits där, och de suger upp motsvarande mängd koldioxid. Så att vi jobbar ändå med att minska klimateffekten utav vår egen affär, och vi har på det viset också lagt på oss en sorts klimatskatt, en ryggsäck, en klimatryggsäck som vi betalar ganska många miljoner för varje år för att påminna oss själva om de här klimatutsläppen, för att göra det också till ett schysstare val för gästen. För om gästen då ska säga, ja, jag älskar ju burgare, jag vet om att det kan vara ett problem, jag vill ändå känna att jag kan på något vis påverka med min plånbok. Och jag tror, om vi ställer frågan till 100 eller 1000 eller 10 miljoner svenskar, vill du bidra till ohälsa, orättvisa och miljöförstöring? Så kommer de flesta svara nej, och de som svarar ja, de behöver prata med en vän. Det vet vi, en god vän och under lång tid. Och sådär. Men om man istället ställer frågan, bidrar du till ohälsa, orättvisa och miljöförstöring? Då får ju alla svara ja också. Så på det viset så är vi ju i en situation där vi behöver välja mellan de här produkternas värde och våra egna värderingar. Och då är det ju trevligt att i varje fall kunna liksom säga, ja, fast väljer du det här, då är vi i varje fall lite mer på väg åt rätt håll. Vi är inte framme i hållbarhet, men vi är på väg åt rätt håll.
Men konsekvensen av det, om jag biter mig fast vid det, skulle egentligen vara att det som var lättillgängligt och väl uppskyltat, det skulle vara det vegetariska sortimentet, och det som var lite besvärligt och som man måste be och få, när någon ringer i en klocka varje gång man beställer det, det är den här nötburgaren då, liksom, för att verkligen göra den mindre tillgänglig.
Nej, nu ska jag hålla med. Jag brukar
nu ska du försvara,
Kaj. Nej, exakt. Jag brukar aldrig hålla med gästen, så jag tänkte göra ett undantag just då. När man driver, om man gör saker som just gästerna inte var med på, då investerar man sig ut ur affären. Och den hållbarhetsrådgivare som ger en rådgivare säger att du som driver en bort ifrån den verkliga pengarna, det är en dåligt råd. Man måste göra det i takt med kunden, skulle jag påstå. Så att det får inte bli för besvärligt. Det måste fortfarande vara lätt i så fall.
Och då
det här är något unikt att Åsa tar parti för vår gäst.
Det är inte heller så vanligt att jag och Åsa håller med varandra. Vi håller egentligen med varandra. Men att vi håller med varandra i orden här och just nu också. Nej, men visst är det så. Och jag tror att om vi tjänar mer pengar än konkurrenter som inte tar lika mycket ansvar. Ja, vad vi gör då är egentligen att visa att vi som håller på med hållbar utveckling, vi har en roligare fest än de som inte håller på med hållbar utveckling. Och om det sprider sig, ja, då är det förhoppningsvis fler som vill hålla på med hållbar utveckling. Så det största Max kan göra, alla kategorier, det är att inspirera andra till att göra något själva. Och är vi då väldigt lönsamma, och vi är idag en av världens mest lönsamma restaurangkedjor, är vi väldigt lönsamma och arbetar mycket med hållbar utveckling samtidigt, jag menar, då tror jag att många kan följa efter.
Jag skulle faktiskt lägga till någonting också. Jag skulle vilja hävda, och nu får du säga emot mig, men jag skulle hävda att jag tror att essentiellt för att Max klarade att göra den resa de gjorde, det var att de fattade att deras produkt låg så illa till i förhållande till klimatfrågan. Någonstans när myntet föll ner, om vi ska falla, som du säger, myntet faller hela tiden, ja, det håller jag med om, men när mynt faller dagligen i bästa fall. Men när jag tror att vad den ledningsgruppen klarade av att göra, det var att säga, i framtiden kan inte våra hamburgare ha nötkött, i alla fall inte som nötköttet ser ut idag. Och det tror jag att man vågar identifiera att det här har med mig att göra, och det skär rakt in i min kärnaffär. Och säga, jag måste systematiskt börja röra mig från den här, jag måste framtidsförsäkra min affär. Det är en ledningsgruppsinsikt. Så där säger jag, där var det stora myntet som föll.
Men det håller jag med om. Och här är ju också, jag menar, Max är familjeägda. De vill tänka lite längre. De tycker att de kan investera. Så att jag tror att det kan vara också svårare för ett företag med 3 månaders rapportering till en anonym massa utav aktieägare som man känner att man vill hålla sig extremt väl med. Så istället för att kanske göra det som man tror på med magen för många företag, så säger de det som de tror att aktieägarna vill höra.
När ni pratar om klimatkompensation så har ni kompenserat hela vägen från liksom jorden egentligen fram till att hamburgaren står på bordet. Mm. Och när man pratar om klimatkompensation och klimatneutral och alla de här termerna, så börjar man absolut väldigt snabbt bli teknisk, därför det handlar om vilka skop man kompenserar.
Yes.
Och vad borde man egentligen som företag ta ansvar för? För att vissa tar ju bara ansvar för sitt begränsade skop, kanske sin begränsade affärsdel, som går genom mina böcker. Men den här nötköttet som produceras av en bonde, det har ju inte gått genom era böcker egentligen. Utan de har gjort som någon annan. Ni tar ju över bondens ansvar. Tar ni för mycket ansvar eller tar ni för lite ansvar? Eller hur borde vi få, hur ska vi resonera kring den här kompensationsbiten?
Jag tänker på två olika sätt. Ena är pliktetik. Alltså att vi ska ta ansvar för det som ligger nära oss, som vi borde fixa. Jag ska göra där jag står och gräver, det är det jag har ansvar för. Jag kan inte, där andra står och gräver, varför ska jag ta ansvar för det? Så kan man tänka.
Och då är det scope 1. Då är det så här, jag tar ansvar för de sakerna som jag bestämmer över.
Ja, precis, och det är faktiskt scope 1 och scope 2.
Men när vi säger scope, för den som inte förstår det.
Klimatkompensationsscope, det är tekniskt nördigt.
Ja, det är sättet att beräkna klimatpåverkan. Så det är en greenhouse gas protocol som det utgår ifrån. Och de har scope 1, 2 och 3. Scope 1 och 2 idag är ungefär tillsammans kanske 1-2% av det vi analyserar idag. Och scope 3 är resten. Så det är liksom allting som är utanför väggarna och utanför de här energiköpen man har. Så scope 3 är gigantiskt och stort. Men hade jag då tänkt med pliktetik, då hade jag tänkt i scope 1 och scope 2. Tänka i konsekvensetik istället. Det är effekten av mina handlingar. Det är de jag har ansvar för. Ja, då vill jag ju veta, vad kan jag skapa för effekter uppströms och nedströms från mitt företag? Och då är det ju insikterna som, eller möjligheten att påverka, som blir ansvaret. Och det är annat än just där man står. Så de största effekterna, det blir ju ändå i för oss blir det ju, vad väljer konsumenten att köpa, om vi pratar just klimatfrågan. Sen har vi andra saker, vilka anställer vi? Det kanske vi har lite större möjlighet att påverka själva och så. Så under förra året, hade vi gjort analysen, klimatanalysen genom scope 1 och scope 2, då hade våran slutsats varit att vi ska energieffektivisera våra byggnader ytterligare. Jag vet, vi har jobbat med det mesta, vi har gått över till vindel och så vidare, men vi ska försöka och se till att grillarna stängs av en kvart tidigare när folk slutar på restaurangerna, för då sparar vi lite.
Så skulle möjligtvis förpackningarna vara med där också?
Så skulle förpackningarna bli ännu mer betydelsefulla. Och de tittar de vi på ändå, men de är 4% av vår klimatavtryck idag. Men hade vi tittat på scope 1 och scope 2, så hade de varit kanske 36%. Men nu, eftersom vi gör den större analysen, då hamnar maten på 80% av klimatpåverkan och nötköttet på 66%. Så jag ska säga att egentligen den största pliktetiska åtagandet man har är att försöka förstå, vad är mina möjligheter att skapa stor effekt?
Men inte att kompensera egentligen. Förstår jag, är jag ute efter att säga. För jag vill jämföra er med företag som går ut och kompenserar scope 1 eller scope 2 högst.
Ja,
och slår sig för bröstet och säger, kolla vad bra, jag kompenserar allting i hankidori.
Ja, nej, men det blir ju ingenting i våran värld. Utan då green-satsningen, green-familjen under 2016, nu är inte klimatanalysen riktigt färdig, men min preliminära gissning är i varje fall att det är 5 gånger mer än scope 1 och scope 2 tillsammans. Så att hade vi sagt så här, att vi ville minska scope 1 och scope 2 påverkan med 85% till 2040 eller någonting sånt, ja, Det är ju en femtedel av vad vi åstadkom under förra året eftersom vi tänkte större.
Och där, men där har ni ju ställt om affären. Men just nu när det gäller kompensationsvärden, klimatkompensationsvärden, ja, då jämförs ju ni när ni säger vi klimatkompenserar med de som egentligen bara gör en mycket, mycket mer begränsad satsning.
Så är det.
Och, dessutom, och hur känns det för er? Liksom?
Ja, men det har alltid känts på ett vis lite som att folk har inte riktigt fattat hur stort det är. Eller vi kan göra ett bättre jobb.
Man har gjort en väldigt begränsad analys av sin egen verksamhet.
Ja, precis. Och här har det ju varit också så att det har ju berott på vilken kompensationsmetod har du haft och så vidare. Och här har ju vi ofta i Sverige tänkt att men klimatkompensation, det är ju inte riktigt det som jag måste göra. Jag ska ändå gräva där jag står. Och det skulle jag vilja vända mig mot, för att klimatfrågan är bråttom och vi måste... Alltså ska vi nå 1,5-gradersmålet, då måste vi börja binda kol igen. Så det räcker inte med att vi bara jobbar på att minska lite.
Så att bara ta hand om det man orsakar genom att gräva där man står, det räcker inte, utan man måste ta in hela omvärlden och den effekt som man får på genom hela sin verksamhet.
Ja, och då får man ju, om man tänker på det lite större perspektivet, då sätter man ju sitt företag i ett sammanhang. Då tänker man hur påverkar många olika intressenter över stor tid. Och då får jag ju koll på, då har jag ett annat perspektiv för min affär. Och den typen av utåtriktade företag som går ju bättre ekonomiskt. Det är min erfarenhet. Så här blir det en väldigt fin brygga mellan hållbarhet och företagande.
Toppen. Vi är nästan mot slutet på det här poddinslaget och vi har en fråga som vi brukar återkomma till, och det är att vi hävdar att det finns mer att lära av misslyckanden än av framgångar.
Mm. Ja.
Har du något misslyckande du kan dela med dig av?
Som vi kan lära av?
Ja.
Ja, men vi pratade ju om falafelburgaren där, det var väl ett.
Ja.
Personligt så kan jag väl säga min egen resa har varit lite sådär, att från att jag då var marinbiolog eller forskare i systemekologi, så tänkte jag därifrån att det gäller att informera människor om hållbarhet. Så fort de får informationen så kommer de att engagera sig. Och sen så, nej men det är ju inte så människor förändras. Det är ju inte det, utan vänta, vi behöver kommunicera, vi behöver en dialog här så att båda lär oss. Det är ju jättebra, det är ju nästa steg. Ja men vänta, det är inte bara det heller va, utan det är ju den här relationen vi har, den avgör ju mycket kvaliteten på kommunikationen. Ja, då måste jag kliva in i relationen också för att få det. Och det finns ju massor av lärdomar hela tiden, men kanske... inte största saken jag ångrar, men min största lärdom är ju att sluta fokusera så himla mycket på allting som är så svårt och alla hinder, och att jordklotet kanske pajar eller håller på och förstörs, och är våra civilisationer hotade? Ja, det kan det vara. Första gången jag höll en klimatpresentation var 91. Och jag kan, när jag tänker på hela den omfattningen, jag menar, då kan jag tänka fucked, we're doomed på ren svenska. Men å andra sidan liksom, nej just det, det är ju inte det som kommer skapa förändringen, utan det kommer ju inte vara att bekämpa det gamla, utan sätta fokus på det nya som ska skapas. Och när vi lyckas skapa den typen av bilder av det nya, av det som sker, då sker ju någonting i våra huvuden också. Då vågar vi hoppas, då blir vi, kan vi bli aktiva och börja agera och annat. Så att på det viset så ser jag idag hoten som många pratar om som lite av saltet i en måltid. Man kan ha lite grann för att spajsa upp måltiden. Har man för lite salt så kanske det inte smakar riktigt. Men ta bara lite för mycket hot och lite för mycket salt i maten, så pajar man hela måltiden. För hållbarhet är måltiden där framme. Och det är den maten vi måste fokusera på. Den fantastiska maten framåt. Och det kommer skapa mycket mer energi än att bara prata om saltet.
En fin erfarenhet tycker jag, som vi ska suga åt oss av. Hör du, både du och jag vet ju att 67 år är den bästa årgången. Så hur lever du ut din 50-årskris?
Lite lätt låtsas jag inte om den. Det är ett sätt, tycker jag. Jag har inte riktigt kommit på om jag ska ha en födelsedagsfest eller inte. Folk säger att jag ska ha det och jag bara, men vi kommer ha släktträff, det tycker jag räcker.
Men du, Åsa kan ha den ihop, för hon har ju inte heller kommit på om hon ska ha en fest.
Ja, men jag jobbar med saker.
Ja, men jättebra.
Bra. Ja,
du processar din 50-årskris.
Ja, jag tror det. Vi får se vad som händer.
Vi säger grattis till 50-åringen.
Tack så mycket. Ja.
Tack för att du kom hit idag.
Stort tack för att jag fick komma hit.
Det var ett nöje.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.